Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
att liksom ifrågasätta att det finns alltid en annan vinkel och ett annat sätt att tänka. Och det tror jag att jag har använt väldigt mycket med saker som jag själv tror på. Alltså jag har liksom stött och blött min egen uppfattning så mycket att jag kan ge svar på tal på nästan vad som helst.
För några veckor sedan var Göran Greider gäst i Värvet och han och dagens huvudperson har något gemensamt. De är båda chefredaktörer, den ena för Dala-Demokraten, den andra för Veckorevyn. Men likheterna slutar inte där. De är också i mångt och mycket starkare varumärken i sig själva än den publikation de företräder. Irena Pochar är, trots att hon inom citationstecken bara är 30 år, en institution i Mediasverige. Vilket kanske inte minst bevisas av att hon varit med i 2 säsonger i rad i det bredaste vi har i underhållningsväg, På spåret. Dessutom skriver hon krönikor i Expressen och som om det inte vore nog är hon aktuell också med boken Backlashen, MeToo och revolutionen som stoppades, samt en podd-dokumentär om förlossningsvården och med Värvet avsnitt 515. Här är Irena Pochar. Men hur har du det då i nådens år 2022?
Ganska bra. Jag hade en väldigt intensiv januari-februari. Jag hade manuslämning på min bok You Know The Feeling i slutet av februari. Och sen dess har jag försökt liksom karpa den här månaden som är mellan boktryck och att den kommer ut. Så nu är jag väldigt tillfreds med livet. Men det har varit identitetskrisens 2022, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Ja, men... Jag tyckte det var väldigt, väldigt svårt att skriva långt och skriva bok. Och jag märkte när jag var i slutfasen, det där som alla har varnat mig för, att man kommer liksom hata sig själv och allt man har gjort. Känner du igen det?
Ja.
Och jag har haft svårt att liksom landa i det, för att jag vet att allt det kommer rivas upp igen när boken kommer. Alltså jag har känt mig ganska skör, liksom, vilket jag inte ofta gör. Men det har också varit bra att överleva det också. Allt går över liksom.
Men identitetskris, det låter ju lite grann som att det går bortom att bara tycka att man har gjort en dålig bok.
Ja, alltså jag tror också det för att jag har gjort så många blandade saker på en och samma gång. Att jag har haft svårt att landa i vad det egentligen är jag gör och varför. Jag har jobbat parallellt med en ganska omfattande granskande podd och med boken och med Veckorevyn och samtidigt försökt skriva superaktuella nyhetskrönikor och vara en mamma och en bra kompis och en fru. Liksom. Och jag tycker ofta att det funkar ganska bra, men ibland så kan jag på kvällen känna så här, varför? Vad gör jag ens? Liksom. Och sen vaknar jag och börjar och så är det kul igen och då så får det vara så. Liksom.
Det låter ändå jobbigt.
Ja, men lite jobbigt också för att jag verkligen, verkligen tycker om att vara själv och kolla på tv och vila och gå ut och festa liksom. Och ibland är det svårt kombinerat med det här. Men det är kanske det jag menar med att jag inte jobbar kanske så mycket som folk tror. För jag har nästan alltid lediga kvällar till exempel och lediga helger. Och det har alltid varit viktigt för mig för jag tycker inte att det är så himla kul att jobba. Så här, jag ser inte direkt något så egen värde i att jobba hårt, utan det är snarare liksom slutprodukten som är viktig.
Men sen kan jag tänka mig också att i och med att du gör så himla mycket olika grejer, eller jag vet i alla fall att när jag har haft sådana perioder när det har varit väldigt spridda skurar så har jag kanske känt att okej, men nu blev ju ingenting bra.
Exakt, och det är väl det, att jag är orolig att jag har gjort många saker halvbra istället för en eller två saker superbra. Men det vet jag inte än. Jag har inte landat i. Jag känner inte att jag kan utvärdera resultatet än. Men för det mesta är jag ganska nöjd med det jag gör. Det behöver inte bli bäst. Liksom.
Nej, men det låter väl bra.
Ja, jag skulle inte palla den pressen på mig själv.
Nej, och sen tänker jag också att just med krönikor, alltså det är ju både tacksamt och otacksamt på något sätt arbete. För att jag antar att du i och för sig framförallt får feedback när folk tycker att du är dum i huvudet.
Ja, precis. Då får jag ju mycket så direkt feedback. Alltså mail och sådär. Jag älskar Twitter väldigt mycket. Jag vet att folk säger, oh, det är bara några procent av Sveriges befolkning som är på Twitter och så. Men min hejarklack är liksom på Twitter. Mm. Det är, varje gång jag skriver och lägger upp något där så får jag väldigt mycket tillbaka. Även om det inte är så här direktmeddelanden så kan det vara i retweets och likes och DMs och DMs också ibland. Men, och kommentarer. Och väldigt brett liksom på den politiska skalan. Och det betyder faktiskt mycket för mig. Alltså jag vet att så här, jag drar mig ibland för att se typ retweets som något kvitto på att man gör någonting bra. Men för mig är det liksom en komponent av att tänka att jag gör någonting bra. Liksom. Och det ger mig väldigt mycket eftersom, som du säger, så mycket av den andra feedbacken är ju inte så mycket feedback utan mer påhopp. Liksom.
Mm. Och sen också när man skriver med sån hög frekvens som du gör, mm. så tänker jag att man har lite, eller jag vet inte om du känner igen dig i det, men jag kan känna det med Värvet, att om jag får lite skit för någon intervju, ja men då vet jag att det kommer ett avsnitt om en vecka, och det är förhoppningsvis lite bättre.
Mm.
Så,
nej, och precis, och det är jätteskönt. Alltså jag har verkligen de senaste åren lärt mig att så här, det går över. Alltså det kommer gå över, det gör ingenting. Det är en sak om man har liksom aktivt liksom brutit mot någon så här publicistisk regel eller om man verkligen har gjort någon illa. Alltså det är klart att det sitter kvar. Men om någon tyckte att jag var lite dum eller hade en för hård ton så är det så här, ja. Alltså som cyklarna på internet är ganska korta.
Mm. Men du sa liksom om man har brutit mot publicistisk sed eller så. Mm. Har du gjort den typen av övertramp, känner du?
Nej. Det känns inte som krönikör. Jag tror att jag har gjort det liksom väldigt tidigt när jag började som journalist. Jag vet när jag jobbade på Expressen för 8 år sedan. Gud, vad länge sedan. Att vi gjorde jag och min kollega gjorde någon publicering och sen fick vi liksom gå till chefredaktören som var så här, det här var inte bra gjort. Men då finns det ju flera led ovanför mig som jag tycker borde ha flaggat för det, liksom nyhetschefer, ansvariga utgivare och redaktörer. Men annars så...
Vad var det i det fallet då?
Det blev inte en stor grej, för jag vet inte ens om det var en artikel som läste så särskilt många. Jag tror att det hade att göra med något barn som berättade om att han hade blivit misshandlad och sen så tyckte de att vi hade behövt väga in någon form av så här, konsekvenstänk. Så journalistiken ska alltid vara konsekvensneutral, men i praktiken så är den ju inte alltid det, om den kan innebära fara för människor. Liksom. Mm. Så det var en sån ganska liten grej, men som var en bra påminnelse för mig om att så här, folk ser och hör och läser det man gör och att man måste vara liksom, lite extra försiktig. Men jag är alltid överförsiktig och jag har ju, på Expressen har jag ju alltid ansvariga utgivare som kollar allt. Mm. Så jag känner mig rätt trygg med det.
Men hur var det då nu när du liksom skrev MeToo-boken? Mm. Det känns som att det måste ha varit massa överväganden i
den. Ja, det var, och framförallt då i slutredigeringsfasen. För i den här boken så pratar jag ju med en rad kvinnor som berättar då om män som har utsatt dem för olika typer av sexuellt våld. Och i första utkastet så hade jag liksom namngett alla. Inte för att jag tänkte att jag skulle publicera så, utan bara för att det var lättare att skriva så. Men i slutfasen så var det som att vi fick liksom skära bort mer och mer och mer och mer och mer. För att inte riskera att dels att det skulle vara någonting som ledde till någon form av liksom, få juridiska konsekvenser. Men också för att, och det kan jag bli så frustrerad över, att när jag skrev den här boken var jag tvungen att tänka på hela tiden så här, hur kommer den andra sidan kunna liksom kidnappa den här debatten. Om det är så att jag skriver för mycket om enskilda män eller att män går att identifiera, då kommer de männen liksom äga debatten kring den här boken. Så på ett sätt fick jag liksom offra det och anonymisera väldigt hårt för att slippa sitta med dem i Studio 1 och prata om vad de har gjort och inte gjort, istället för att prata om det som är bokens kärna. Liksom.
Och vad är bokens kärna?
Den bokens kärna är väl att det var inte MeToo-rörelsen det var fel på, utan MeToo-rörelsen var så pass stark och bra att det blev en stor backlash mot den, vilket det alltid har blivit genom historien mot kvinnorörelser som har som faktiskt har lyckats påverka. Så på något sätt har det väl varit ett sätt att rentvå, kan man säga, eller ge upprättelse till metoo-rörelsen. Men också att utforska de liksom mekanismerna som har tryckt tillbaka och kritiserat de här efterföljande åren och sätta dem i ett historiskt perspektiv.
Skulle du kalla det för en debattbok?
Ja, men det är det väl. Eller så här, vi på förlaget kallar vi det för en fackbok. Men när folk skriver om den så säger de ofta debattbok. Så jag vet inte vad jag det spelar inte så stor roll för mig. Eller jag har inte så bra koll på vad en debattbok är.
Jag tror att det
den driver ju en tes onekligen.
Ja, och att du också på något sätt är ganska öppet har en agenda, tänker jag. Du har gjort ett ställningstagande. Gud, ja. Och sen så, så leder du det i bevis. Mm. Och då tänker jag att det är en debattbok snarare än någonting som är så här, ja, det kan vara så här eller så här.
Precis, det är ju inte två sidor direkt som lyfts fram.
Nej.
Nej.
Och därför så tror jag att det är en debattbok.
Då är det det.
Ja. Mm. Jag funderar lite, en grej som så här dröjer sig kvar är ju, alltså, du tar upp namnpubliceringarna under då... hösten 2017, ja. och tiden som följde.
Mm.
Och där fanns det ju två läger, kan man väl säga. Det var några som outades, främst i sociala medier. Men sen så var det ju kanske då framförallt tystnadtagningen som fick otroligt stort genomslag, som inte gjorde det medvetet.
Den 8 november startades uppropet tystnadtagning som en del av MeToo-rörelsen. Då berättade hundratals skådespelare anonymt om sexuella trakasserier och övergrepp i branschen.
Vi ska bryta tystnaden så att världen förstår att konsekvensen av sexuella ofredanden inte längre är tystnad.
Vad tänker du om det där så här 5 år senare?
För mig är MeToo de här uppropen. Och för de som deltog i uppropen så är det också det som är MeToo. Det är inte... Cissi Wallin och Martin Timell och Soran Ismail. För att de här uppropen var ju, dels var de ju väldigt unika för Sverige. Man såg, så vitt jag förstått, så fanns det inte i något annat land samma typ av organisering. Och det känns ganska så svenskt att det blev så. Det blev nästan lite som en facklig rörelse liksom.
Ja, men folkrörelsen.
Ja, men verkligen. Och det var ju också det som gjorde att det blev en väldigt... liksom omfattande och inkluderande kvinnorörelse där det fanns upprop både för akademiker men också för upprop som Inte din hora till exempel, eller för kvinnor som lever gömda eller kvinnor som är narkomaner och lever på gatan liksom. Och jag tycker att det är konstigt hur lite vi pratar om dem och hur lite som hände med de här uppropen. Efteråt, samtidigt som vi pratar väldigt mycket om de här 20 medietiska fällningarna som var. Och det är inte en slump, såklart, att det är så. Motståndarsidan har ju velat trycka på det som blev fel. Men det som blev fel är ju inte de här uppropen eller enskilda kvinnors ansvar. Det är ju ofta, det var ju enskilda ansvariga utgivare som begick misstag. Och flera av dem var ju män. Mm. Och ändå så har ju den här rörelsen fått bära... hundhuvudet. Och jag upplever att när jag pratar med folk om MeToo så är det som att man petar in ett sånt men hela tiden. Jo, men MeToo var bra, men det var ändå hemskt att det här och det här hände. Eller att det finns en sån, man måste problematisera hela tiden. Och det är så himla konstigt om man tittar på vad rörelsen faktiskt var. Mm. Vi har gjort det, vi har liksom svalt det betet lite för lätt och jag blir besviken på det.
Ja, men det kan jag förstå. Och för det känns ju... Alltså jag tänkte då ganska mycket, tror jag, på Bob Hunds, den här, nu är det väl revolution på gång.
Mm.
Och sen så var det lite som att det är så här, nej, inte den här gången heller.
Nej, exakt. Och den kontrasten blir ju väldigt stor. Alltså, det är klart att allt inte, media kan ju inte bevaka MeToo med den intensitet som man gjorde det första halvåret, det fattar ju vem som helst. Men kontrasten av att alla trodde att nu hände det, till att det blev tyst och sedan liksom trycktes tillbaka. Jag tycker att det är liksom orimligt om man inte skulle bli besviken och ledsen över det. Framförallt i relation till vad det faktiskt kostade. Det är också en sån grej som jag tycker att vi ibland glömmer. Att vi pratar om MeToo som att det bara var någonting som hände. Som att alla bara, haha, jag blev våldtagen. Typ. Mm. Som att det är någonting enkelt att säga. Det var inte enkelt då, det är fortfarande inte en enkel sak för kvinnor att prata om. Och jag tycker att det är ganska förminskande att bara prata om det. Det gör man ju inte bara, men jag tycker att det narrativet har varit starkt, det här häxjaktsdrev-narrativet. Och att kvinnor fortfarande idag har trauman från den hösten och det allt som hände då.
Mm.
Det blir väldigt tydligt i alla fall när jag har jobbat med den här boken att det är så många känner.
Ja, för du intervjuar ju flera människor och då känns det liksom som att det, ja, men just det där nähet är liksom, eller att man säger, men fuck, det var en pissjobbigt och nu försöker jag lägga det bakom mig. Typ.
Ja. Ja, men många som säger just det att de vill gå vidare nu, att det var, ja, men nästan som alltså, att det inte var värt det.
Mm.
Jag har ju intervjuat en journalist som heter Frida Jönsson i den här boken som var en av dem som pekade ut Fredrik Virtanen. Och hon är också med i den här Uppdrag granskning om fallet Virtanen. Och hon säger ju det att så här, nej men jag vill bara glömma det där liksom.
Mm.
Det var för jobbigt. Och hon ifrågasätter just det att folk säger att man skulle ha tjänat något på det. För hon är själv i mediebranschen. Hon var ju så här, det finns ingenting att tjäna på det. Och tjänar man på det kanske man gör det en höst. Och vad händer sen liksom?
Mm.
Man tjänar kanske lite på det. När alla är på din sida. Men i sådana kvinnorörelser så är liksom den perioden väldigt, väldigt kort.
Och som jag har förstått det, det var någon skådespelare som var här för inte allt för länge sedan som sa att men de flesta som var tongivande i Tystnad tagning har liksom inte kunnat jobba på samma sätt som de gjorde innan dess.
Nej, och många blev ju sjuka och sjukskrivna och utbrända och... Och mycket av det här hände ju också efter att Benny Fredriksson dog.
Mm.
Och där fick ju Tystnad tagning bära en del av den skammen och skulden, trots att det egentligen inte hade någonting med Tystnad tagning att göra. Och det är ju jättesvårt att prata om, för att man kan inte säga den här personen tog livet av sig, men... Och liksom försöka resonera kring det. Jag gör det väldigt kort i boken, för att jag tycker att det är svårt, men jag vet att Tystnad tagning fick extremt mycket motstånd efter att det hände.
Mm. Har alla rätt till en andra chans?
Jag skulle säga att de allra flesta har rätt till en andra chans om man tar ansvar för sina handlingar. Och det har liksom inte en enda man gjort under MeToo, alltså offentligt, av de här offentliga männen. Det är ju ingen som har sagt, jag gjorde det här... Och det var fel. På sin höjd har de sagt att de har betett sig tölpaktigt eller att de har haft ett liksom sexuellt utsvävande liv. Men de här männen som vet att Tystnad tagning till exempel handlar om. Jag tror inte att man kan liksom begära förlåtelse eller en andra chans om man inte ens har försökt sona för sitt brott. Och jag tycker vi är ganska snabba på att hoppa över det där steget när vi pratar om de här sakerna. Jag tror de allra flesta vill jag förlåta det mesta om man ber om ursäkt.
Mm. Ja, vem hoppas du ska läsa din bok?
De jag hela tiden har haft med mig när jag har skrivit den är ju de vanliga tjejerna. Liksom, och det kan ju låta lite förmätet, men det var så bokidén kom. Liksom, att de ska veta att vi inte har glömt dem. Liksom, eller och att det de gjorde spelade roll. Och att vi är många som vet att de inte gjorde någonting fel och att det blev så här inte är deras fel. Men jag hoppas också att män ska läsa boken och kvinnor som har varit en del av den här motreaktionen och förstå och göra en självrannsakan kring hur vi själva har drivit den här berättelsen framåt och hur liksom rotat det är i oss att bete oss så här när kvinnor gör framsteg.
Men tänker inte du också att... Alltså... Jag tänker att en del av problematiken kanske var att de enda som blev fällda var ju kvinnorna som outade folk.
Ja, och kultur Jean-Claude Arnault.
Ja, jo.
Det var det. Mm. Och han hade ju ett ganska stadigt case.
Mm. Ja, visst. Mm.
Jo, men jag vet inte om det hade sett annorlunda ut om män hade blivit dömda. För att även om väldigt få har blivit det, så tycker jag mig se att det fortfarande finns en väldigt så debatt kring samtyckeslagen är rätt så säker och sådär. Då skulle de bara få en till liksom ursäkt för att basha mig, att MeToo på något sätt har gjort samhället rätt så säkert och liksom att bevisbördan har skiftat och sådär. Så att jag är inte helt säker på att det hade gjort någon skillnad faktiskt.
Kanske inte nu. Alltså, övervägde du att typ försöka intervjua Martin Timell?
Nej. Jag har ju läst allt som går att läsa och sett allt som går att se där de här männen som ju har blivit på något sätt frontfigurer för förövarna, liksom de uthängda. Och alla säger ju samma sak, att de har mått dåligt, de har haft problem med sitt temperament, de har haft problem med missbruk, de har haft svårt att få tjejer som unga och det har de försökt kompensera för i vuxen ålder. Och de har bättrat sig och ja, de kanske har betett sig illa, men de har aldrig gjort någonting olagligt. Och jag känner inte att de hade sagt något annat till mig.
Nej. Och du har kanske ingen plikt heller att ta upp den sidan?
Nej, om inte de hade fått egna liksom SVT-dokumentärer och stora intervjuer i dagstidningarna, så kanske jag hade gjort det. För att jag tycker att det, alltså, som människa och kanske framförallt som journalist, tycker jag att det är liksom ett intressant perspektiv. Men jag tycker att det de säger ofta är bullshit och följer liksom ett givet narrativ, och det hade inte tillfört någonting.
Jag förstår. Hur mår Veckorevyn?
Ja, men bra. Som sagt, jag har inte jobbat så mycket med Veckorevyn. Alltså, jag är ju med i liksom Veckorevyn-chatten, men vi är ju bara två personer också. Eller två och en halv. Eller vi är ju en praktikant också. Så.
Okay.
Tre kanske då. Ja, men Veckorevyn mår ganska bra. Det är ju inte där liksom de stora pengarna rullar in. Men
för dig?
Ja. Alltså, Veckorevyn bär ju knappt sig självt, men det gör det ändå, och jag upplever att det ändå är, det behöver inte vara så mycket mer än plus minus noll, tycker jag.
Okay.
På en sån produkt som Veckorevyn är, och den ger ju både, alltså framförallt så ger den ju mig möjlighet att göra massa annat roligt, och där skulle jag säga att Veckorevyn är en förutsättning för det. Alltså, det är ju väldigt nice att vara underdog hela tiden liksom.
Men om du, för du är ju i någon mån ändå entreprenör, tänker jag. Alltså,
ja.
du liksom är, eller du äger rätten att driva, precis, det bolaget, så att säga.
Ja, precis. Jag har en licens med Bonnier, där jag har ensam rätt att använda varumärket Veckorevyn, och så startar jag ett eget mediebolag där jag liksom driver den verksamheten.
Men var, alltså, om den då knappt går ihop år efter år, för nu har du ju haft den ett tag.
Ja, 3 år.
Why?
Men jag har ju också massa annan runtverksamhet som jag ändå... föreläsningar, krönikor i Expressen, samarbeten med Veckorevyn och Expressen, boken, allt det här. Veckorevyn är också ett sätt för mig att liksom vara, alltså, min USP har ju länge varit typ att jag så här fattar vad den målgruppen håller på med. Och om jag inte skulle ha Veckorevyn, då skulle min liksom kompetens i de här andra verksamheterna också försvinna. Men det är också för mig så en så här yrkesetisk, att jag, om det går att gå runt med en tidning som gör journalistik för unga, så tycker jag att det är min plikt att driva den så länge det går.
Men det känns som att du, för att, ja, jag, på ett sätt så förstår jag att du gjorde det, för att på något sätt, alltså, du hamnade som någon slags chef för den. Och sen så, när den skulle läggas ner, så tog det över.
Ja, nästan. Precis.
Ja. Men jag tänker mig att du har behövt lägga så mycket energi på att berätta om hur du har flyttat det varumärket.
Ja, gud. Alltså, det är verkligen... Wow.
Ja.
Jag tror att jag har sagt någon gång i någon intervju att någon, så här, vad är det svåraste med att driva Veckorevyn? Och det är så här, att förklara för alla som är 40 plus vad Veckorevyn är. Det tar liksom absolut störst tid. Eller mest, alltså störst andel av min tid.
Och alltså, istället för att börja på ny kula då?
Det går inte.
Okej.
jag tror att det är väldigt, väldigt svårt idag att driva nya medieprojekt. Och ska man göra det så behöver man ha finansiering. Och jag vet inte hur man bygger bolag och söker finansiering och pitchar och sådär liksom. Så när jag kunde liksom ta ett varumärke som redan hade massa innehåll och upp i sociala kanaler och fortsätta, så tror jag ändå att det sparade mig tiden, även om jag måste säga samma sak väldigt, väldigt ofta.
Mm. Men jag tittade på Veckorevyn på Instagram idag, typ 20 000 följare. Mm. Varför är ni inte större?
Alltså, vi hade 13 000 följare förra året.
Okay.
Så Instagram var inte en prioriterad kanal ganska länge, och vi hade inte heller någon liksom idé om vad vi skulle göra på Instagram egentligen. Vi kunde liksom inte hitta vår nisch, för att vi kunde inte lägga upp fina bilder, för att vi kan inte konkurrera med influencers. Vi hade inte råd med någon så här TT-bildtjänst, så vi kunde inte lägga ut bara massa nyhetsbilder. Och det tog ju, det var ju egentligen, ja men, för några år sedan när vi insåg att vi skulle kunna göra som liksom nyhetssammanfattningar på Veckorevyn, som vi började växa och har ju växt. Alltså nu sen liksom kriget i Ukraina började har vi fått liksom 2000 nya följare, och för oss är det jättemycket med tanke på att vi har ganska få. På Facebook har vi liksom 60 000 följare, men inte alls samma engagemang. Så vi kämpar på med det, och nu har vi liksom äntligen hittat rätt, men vi hade ju kunnat vara liksom 5 gånger större åtminstone. Liksom.
Ja, det är, nu får folk som hör här gå in.
Ja, nej, men nu har vi liksom hittat vår nisch. Det har tagit tid. Det är också så här, när jag tog över Veckorevyn, så det handlade ju också om att börja tjäna pengar snabbt. Och det är fortfarande väldigt svårt att tjäna pengar på Instagram. Så det var liksom inte försvarbart att lägga för mycket tid på det. Men nu när vi ändå har hittat någonting, så ser man ju hur det liksom, det växeldrar ju, eller liksom det drar ju varandra så.
Mm. Ja, men det är kul.
Det är så kul. Det är, och jag, annars tror jag inte, jag hade nog inte gjort det annars, just för att jag inte tycker att det är så kul att bara jobba för att jobba liksom.
Mm.
Det kanske inte är så att alla tycker det, men jag upplever att folk säger så här, jag älskar att jobba typ. Mm. Jag gör verkligen inte det, men jag och Frida är ett liksom så himla bra team, och jobbet med Veckorevyn är extremt flexibelt. Och jag tror att det är det som gör att det blir så himla, himla roligt också. Det går att vara väldigt snabbfotad, och jag tror att det är där jag känner att jag kommer till min rätt. Och det är därför jag inte har tyckt det har varit så roligt på de andra stora mediebolagen jag har jobbat på. För att det tar en sån jävla tid med allting. Och det finns alldeles för många chefer och interna processer liksom.
Mm. Sen tänker jag också att just det här som ni gör för, alltså på sociala medier, det är ändå en välgärning tycker jag, att ja, men komprimera nyheter och spricka, för jag har tänkt ganska mycket på det, att det är väldigt lätt idag att, nu är jag förvisso slavisk P1-lyssnare, men ibland så hinner jag liksom inte
Nej.
Med.
Nej.
Och P1 är min enda källa till nyheter. Mm. Så om jag inte lyssnar på P1 på 3 dagar, ja, men då kan det, alltså jag skulle mycket väl ha kunnat missa hela kriget i princip.
Ja. Men det är intressant att du säger P1, för att det var faktiskt, vi chattade om det igår i vår Slack, Veckorevyn Slack-kanal. Om så här, ska vi göra en sammanfattning av vad som hänt de senaste dagarna? Och då hade jag lyssnat, för jag lyssnar alltid på P1 också, på morgonen och på eftermiddagen. Och då så skrev jag liksom några punkter i den chatten så här, det här är det de har highlightat när jag har lyssnat på P1 de senaste dagarna. Och sen gick liksom Frida in och läste nyheterna om det och sammanfattade det i en Instagram-post. Så det är ju precis så det funkar. Det behöver ju inte vara svårare än så. Och man måste inte, det är klart att fördjupningar är jättebra, men då måste man också veta att det finns något att fördjupa sig i.
Mm.
Och det är väl det liksom mellansteget som ibland gör att massa människor trillar bort liksom, på den här vägen från bara sett en push till P1 liksom.
Mm. En sak som du har gjort och som du nu gör igen, skulle gärna vilja veta hur du tänker då som liksom varumärkesstrateg kring det här med poddvärlden.
Mm.
Vad har Veckorevyn gjort och vad gör ni nu?
Ja, alltså vi har haft lite poddar hit och dit senaste åren.
Du gör en valpodd med Johanna Nordström.
Ja, precis. Mm. Johanna Nordström och Torbjörn Avroskorup växte ju upp på Veckorevyn, kan man säga. Då var det jävligt roligt att jobba. Vi var ju på Bonnier allihopa. Och Veckorevyn fick vara, eller vi såg till att det fick vara någon form av sketch-experimentverkstad. Och det var väldigt, väldigt roligt. Sen behövde de inte oss så länge, men det var väldigt roligt ändå. Och nu då så har vi testat ett granskande format. Det kommer en podd som granskar den svenska förlossningsvården på... De kommer på Podmi om... Jag vet inte när det här publiceras. Den kanske är färdig ute.
11 april tror jag läste någonstans. Att den här intervjun kommer.
Ja, men då kan man lyssna på alla avsnitt då. Mm. När det här kommer. Den svenska förlossningsvården har ryktet om sig att vara en av världens bästa. Men de senaste åren har vi mötts av rubriker om en förlossningsvård i kris.
Hade man haft möjligheten så hade man tagit kniv och skurit upp sig själv liksom.
Jag har väldigt länge drömt om, eller verkligen velat testa granskningsformatet i podd. Alltså att göra som rena nyhetspoddar som inte måste ha liksom återkommande frekvens. Utan att bara så här, nu har vi den här grejen, vi gör det som en engångspodd. Och jag tror att det är kanske lättare idag... nu med liksom hur Spotify är upplagt och sådär, att det går att göra, alltså för att det finns publiceringsmöjligheter utan att man måste ha podden i sitt flöde och få liksom en push om att det har kommit ett nytt avsnitt. Så då när Podmi hörde av sig till mig förra året så var det ganska givet att vi skulle kunna testa att göra det. Och det funkar rätt bra, för att det konkurrerar ju inte heller med vårt format på Veckorevyn. Så allt det som vi har kommit fram till i podden kommer vi liksom också publicera som statistik och infografer på Instagram, som artiklar på sajten och ja, sen som poddavsnitt då.
Just det.
Det är också ett sätt att få, alltså, det är också ett sätt att få finansiering. Mm. Alltså att om vi gör ett gräv själva och bara publicerar som artiklar så tjänar vi ju ingenting på det. Nu kunde vi ju ta betalt av Podmi för att producera den här podden.
Ja, men perfekt.
Så det är ju precis, så det är rent affärsmässigt också ett viktigt ben liksom.
Och ett ämne som väldigt, väldigt många människor är ja, intresserade av.
Ja, jag tror det. Och verkligen ett sånt ämne som tenderar att det liksom går spikrakt upp och sen så går det ner. Och sen, det är alltså förlossningsvården. Att alla pratar om det. Sen glöms det bort. Och sen pratar alla om det och sen glöms det bort. Men i de här liksom nedgångarna så finns ju fortfarande de här liksom skadade mammorna och bebisarna och den här traumatiserade vårdpersonalen. Så det vi har försökt göra är väl att faktiskt titta på statistiken och titta bakåt och se vad händer mellan att de här krislarmen i media kommer och hur ser det ut. Mm. Och det ser ganska... hemskt ut.
Ja, och jag försökte göra lite research inför vårt möte och det visade sig, jag vet inte om ni tar upp det i podcast, men att utlandsfödda mödrar var överrepresenterade bland de som, ja, men till exempel då får dödfödda barn eller så.
Vi tar upp det faktiskt i första avsnittet, eller vi går in på det i alla fall med en forskare. Och det finns ju inom svensk vård tydliga tecken på att liksom rasistiska föreställningar finns liksom inbyggda. Svarta personer får ju till exempel sämre smärtlindring än vita.
What?
Ja, det finns liksom statistik på det. Man tar inte deras smärtor på lika stort allvar. Och jag vet från exempel från folk i min närhet att man har blivit bemött annorlunda om man vill ha medicin, att man är en hysterisk kvinna och sådär, om man är från Östeuropa till exempel. Så det är ganska liksom inbyggt så i vården. Men sen så finns det ju också problem med liksom, informationsutbyte och språkrelaterade problem också.
Mm.
Som gör att väldigt många far illa. Och det är helt fruktansvärt. Jag tror att vi tänker att det är så otänkbart att vi inte ens... har en tillräcklig debatt om det. För att vi tänker att så här, men det är inte möjligt att det här händer. Mm. Det är inte möjligt att svarta kvinnor utsätts för rasism när de föder. För att det är för hemskt att tänka att det är så. Men så är det.
Mm. Men, ja, men som jag har förstått det via bekantas bekanta, så är det ju också ofta så, tror jag, att de låter folk gå för långt över tiden. Och då blir det ju, liksom, ska du föda en 5 kilos bebis så blir det troligen mer problem än om bebisen väger 4 som den gör vid fullgången graviditet. Så att
precis,
säga.
Kalla fakta är det ju en granskning om det för några år sedan. För det fanns ju en studie, en svensk studie, jag tror den heter Svepsis-studien, där man tittade då på mammor som blev igångsatta i vecka 40 och sen tittade man då de som fick över tiden till vecka 42. Och den studien fick då avbrytas för att för många barn dog. Men det var en ganska liten studie och det slogs ganska mycket på stora trumman med att det är farligt att gå över tiden till vecka 42. Men vi vet ganska lite om det. Det finns ju annan forskning som pekar på att det inte är farligt så länge man är väl bevakad under tiden. Och det är olika regioner olika bra på. Men efter den här studien så var det vissa regioner som ändrade hur länge man får gå över tiden.
Jag hoppas ni kan följa upp det då, för det där, det känns som ett pissstort problem som, ja, men som du säger, som ingen pratar om. Och kanske just då, också för att det är drabbar framförallt en grupp som inte talar för sig på samma sätt som medelklass.
Precis, och så är det ju med all vård. Det är väl att, också att det är bara, men det ställs ju på sin spets när det gäller förlossningar, också för att det är någonting som väldigt många går igenom. Mm. Det är ju inte alla som får cancer, men väldigt många kvinnor föder barn.
Mm. Ja, visst.
Mm. Men nu har jag inte siffrorna i huvudet, men jag tror att det är så att IVA konstaterade att 15 bebisar hade kunnat räddas. Bara med mer plats, alltså fler förlossningsplatser. Ja. Och det är så fruktansvärt så att det inte ens går att ta in. Mm. Men jag tycker det är viktigt att man också faktiskt räknar på de här över tid och ser hur det ser ut. Men det är väldigt deprimerande och det är också extremt obehagligt att IVO så tydligt säger att jättemycket av de här felen som begås på grund av personalbrist och på grund av stress.
Mm. Ja, vad lärde du dig av att göra podden?
Att det tar sån tid. Och att det är jättesvårt att så här läsa med den här granskande poddtonen. Mm. I det här, det tredje avsnittet, ska jag berätta om. Alltså att det finns en sån här P3-dokumentär-ton liksom. Så första avsnittet var jättesvårt, för jag är programledare då, var jättesvårt att liksom spela in. Men sen så är det som att det liksom klickar i. Men också hur mycket det skiljer sig från att skriva en artikel. Mm. Alltså talspråk kontra liksom att skriva fint och skriva rörande. Det är inte alls samma sak som att prata. Och också det här, i den här podden så har vi ju då pratat med kvinnor som på olika sätt har drabbats av krisen i förlossningsvården. Och när man pratar med dem så ska jag prata väldigt så inkännande. Och sen när jag pratar om fakta ska jag prata väldigt pet liksom. Så jag är väldigt glad att jag hade en producent där som kunde hjälpa mig. Men det var jättesvårt. Det tog ju nästan 4 månader längre tid än vad vi trodde.
Okej, okay, wow. Och vad lärde du dig om förlossningsvården då?
Att det är värre än vad många tror. Och att vi offrar mammor och bebisar till förmån för olika sparpaket. Och jag tror att om fler visste det, om man såg siffrorna svart på vitt, så skulle de flesta tycka att det var oacceptabelt. Jag hoppas verkligen att det här blir en valfråga, men jag tvivlar på det.
Ja, det ser inte så ut.
Nej. Nej.
Jag hoppas att ni får stort genomslag för podden då.
Tack, jag hoppas också det. Och att de berättelserna man hör, att fler slipper liksom behöva berätta om samma sak om några år, för det är vidrigt verkligen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du, i det som du ju gör, är ju krönikorna kanske det som jag gissar tar mest tid för dig, eller? Nej.
Nej, tvärtom.
Skaka på huvudet. Du bara slänger ur en på en förmiddag.
Ofta, innan så hade jag en specifik dag när jag skrev på Expressen. Och då kunde det ta längre tid, för då gick jag runt hela veckan och fasade inför att jag skulle komma på något. Nu skriver jag nyhetskrönikor oftast. Alltså jag bara hör av mig och säger så här, jag skulle skriva något om det här. Och då så kan det gå på 1-2 timmar ofta.
Ja, oh, wow. Okej. Okay. För att då är du liksom färdig rent mentalt?
Ja, för då är det som att jag redan har gått igång på det. Och nu har jag skrivit krönikor så himla länge, så då är jag så van vid formatet. Det var därför det var helt omöjligt för mig att skriva boken till en början. Min förläggare fick hela tiden bara så här, brodera ut, brodera ut, brodera ut. Och jag bara skrev så här jättekorta, koncisa texter liksom. Mm. Krönikor är ju så bäst betalt per timme skulle jag säga av det jag gör.
Okay. Men är det svårt att hitta de där grejerna som du går igång på?
Nej, oftast inte. Det händer så mycket skit hela tiden. Alltså det är klart att det är ibland kan vara lite sådär, ska jag skriva om det här igen? Typ. Ska jag skriva om de här dumma killarna på YouTube igen? Typ.
Gissningsvis så ska du det.
Ja, precis. Men sen, och jag får ofta mejl om så här, har du inget annat att skriva om, du är så jävla tråkig? Och jag bara så här, testa att vara i mitt huvud. Alltså förstå hur trött, om du är trött på mig, förstå hur trött jag är på mig själv. Liksom. Men samtidigt så tycker jag att det finns en poäng i att fortsätta tjata om saker som är helt uppenbart fucked up. Liksom. Så nej, jag tycker att det är ganska enkelt att hitta ämnen.
Men hur kan du bara ta mig igenom då? För jag är lite nyfiken på det där. Jag har skrivit en krönika hela mitt liv. Jag minns inte vad den handlade om. Men jag minns att jag tyckte att det var jättesvårt.
Ja.
Och för nu sa du att du har lärt dig liksom formen. Beskriv hur man gör då.
Ja, gud, jag ska se om jag kan beskriva det. Men säg att jag till exempel ser massa inlägg på Facebook och Twitter om folk som samlar in jättemycket kläder och ska skicka till Ukraina. Och så kanske jag pratar med min mamma i telefon och så pratar hon om hur det var när vi kom till Sverige. Och då tänker jag så här, det här kanske är ett problem, att man får fel saker. då googlar jag och sen hittar jag typ ett P1-program där två experter har pratat om hur fel det är. Och då smsar jag min redaktör på Expressen och säger jag vill skriva om det här.
Mm.
Och sen så tänker jag så här, okej, vilken personlig erfarenhet kan jag få in i den här texten? Okej, vi fick saker vi inte behövde. Mm. Och förväntades vara tacksamma för det när vi var flyktingar. Och sen så skriver jag, försöker skriva en ganska rakt på inledning. Fluffa ut lite, avsluta med något personligt.
Okay.
Ofta flyttar upp något i mitten högst upp. Aha. För att det är när man har kommit igång. Jag tycker ofta att så här, när man har kommit igång så kanske det bästa kommer någonstans i mitten. Och det är egentligen det som ska vara högst upp liksom.
För att fånga folk.
Ja,
liksom.
Och sen, och sen ger jag tre rubrikförslag och sen är det klart.
Sen skickar du en faktura bara.
Ja.
Det låter ju väldigt enkelt nu när du förklarar det.
Ja, men jag tror att just med krönikor så tror jag att det hade varit jättesvårt för mig om att skriva sådana vardagsbetraktelsekrönikor. Det skulle jag aldrig klara.
Mm.
Som typ Emma Bovin, eller Bovin heter hon så. Bovin skriver på DN. Hon skriver ju så här om sitt vardagsliv. Jag måste liksom vara arg eller ledsen eller glad. Så då är det ganska lätt.
Ja, intressant. Jag har tänkt att, för att jag har fått förslaget flera gånger att jag borde skriva krönikor, men jag vet liksom inte riktigt, jag tänker att det är som att det ställer till det lite för mig att jag skulle tycka för mycket.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
För du kan ju inte verka, om du har skrivit att förlossningsvården är jättebra och att kvinnor klagar för mycket, då är det jättesvårt för dig att ha ett liksom normalt samtal med mig.
Ja, exakt, precis.
Så med det du jobbar med så är det ju svårt eftersom du har så många olika typer av gäster. Jag kan ju liksom välja att inte publicera invandringskritiska artiklar på Veckorevyn liksom.
Mm.
Och det är svårare för dig kanske.
Ja, men jag kanske då får gå på Emma Bovines spåret och skriva om Ludd i torktumlan.
Ja, och där kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Du får bjuda in henne så får hon säga hur man gör det.
Absolut. Ja. Ja, men tack ändå. Men du, lite bakvänt kanske, men innan du går så skulle jag ändå vilja prata lite om din bakgrund.
Mm.
Vill du berätta om dina föräldrar?
Mm. Selma och Sasha heter de. De är snart i pensionsålder. Flyttade till Sverige när de var typ 32-33. Jag var ett då. De var väldigt så... kultur, jobbade på reklambyrå. Var så... hade restaurang för att det var kul. Driven... alltså, så här, de är båda har gått så här, konstnärsakademin i Sarajevo. Är väldigt så konstnärliga. Förlorade allt över en natt i princip. Och sen har de liksom... hastlat sig fram. Min mamma är lärare. Och min pappa har varit egenföretagare hela tiden sedan vi kom till Sverige.
Vad betyder det? Vad har
han har haft tusen olika små business. Nu sen så har han så här en bilrekondfirma. Han har haft ett pralinhus. Mamma och pappa har drivit en blomsterbutik.
Pralinhus låter underbart.
Ja, de var liksom de första som så här började importera belgiska praliner.
Oh, wow.
I veckan. Okay. Så det var väldigt mycket så...
Gick de kul?
Presentkorgar och sådär. Nej, de fick för mycket. Jag tror de sålde det.
Aha.
Mm. De, för att de är väldigt så... hatade Marabou. Bara, varför finns bara den här chokladen? Alltså okay. det liksom började så. Men,
det är intressant. För jag har tänkt... Det finns ett franskt chokladhus där vi brukar vara när vi är i Frankrike. Som jag tänkt så här, fan det här... kanske ändå skulle kunna funka i Sverige. För att det känns som att så här fin choklad, det är liksom, det är svårt att få tag på.
Ja, det finns ju typ det här som heter Eyes, som ligger på Östermalm. Men det är typ, och chokladfabriken, fast det är ju lite mer så konditoriaktigt liksom. Jag tror att det skulle funka, och jag tror också att det är en så här presentkorgs, alltså man skulle lätt kunna få stora företag som beställer det så varje sommar och varje jul. Så jag kommer från den bakgrunden med liksom en mormor och morfar och sådär, och farmor och farfar som också är väldigt så, har varit i kreativa yrken.
Och de är i livet?
Inte min morfar, men de andra är. Mm. Och vi träffas varje sommar.
Mm.
Det blev ju ett då corona/förlossningsuppehåll, men sen så har vi setts.
Och vad har du ärvt av dina föräldrar då? För det låter ju som det är ganska driftiga människor och konstnärliga.
Ja, men av min mamma så har jag väl ärvt fixandet och att liksom gå in mycket i det man gör. Alltså att hon är väldigt så, jag ska ändå försöka göra allt inom det här och jag ska bli liksom en uppskattad kollega. Alltså hon är väldigt duktig på liksom medmänskliga relationer och väldigt duktig på sitt jobb och väldigt liksom uppskattad och smart. Jag kan se luckor där det saknas saker. Och det tycker jag att jag också är bra på. Det tror jag att jag har fått av henne. Och det är min pappa också bra på. Och av honom tror jag att jag har fått pannbenet. Alltså det finns ingen som kan ha en diskussion längre än okay. Jag och min pappa. Mm. På gott och ont. Mm. Jag tycker synd om min man och mina vänner ibland. Eller om typ Aron Flam, om han ger sig in i liksom en Twitter-diskussion med mig så.
Då släpper du inte?
Nej, eller så här, ganska ofta så kan jag släppa för att jag tycker också att det är ett nice sätt att äga folk. Mm. Att bara sluta svara. Men när jag vill jävlas så kan jag jävlas hur länge som helst. Liksom. Min pappa är också väldigt duktig. Det han har lärt mig är att liksom, ifrågasätta att det finns alltid en annan vinkel och ett annat sätt att tänka. Och det tror jag att jag har använt väldigt mycket med saker som jag själv tror på. Alltså jag har liksom stött och blött min egen uppfattning så mycket att jag kan ge svar på tal på nästan vad som helst. Mm. Och det där har han övat mig i mycket när jag var liten. Förstår jag ju nu.
Mm.
Mycket när jag var liten. Alltså att han, då tyckte jag att han var liksom provocerande, men jag förstår ju i efterhand att det var liksom att han försökte lära mig så livets hårda skola på något sätt.
Ja, men då kanske det inte är så konstigt att du kan ha en väldigt tydlig riktning i dina texter.
Nej, precis. Och det tror jag har fått jättemycket från min pappa. Liksom. Att jag, men också då, om vi pratar om hur man skriver krönikor. Medan jag skriver så är jag väldigt mån om att inte lämna luckor som är lätta att attackera. I alla fall inte på ett liksom, sätt som inte är en aktiv feltolkning eller någon som bara inte håller med mig alls. Liksom. Mm. Det skulle jag nog aldrig klarat utan honom.
Mm. Den erfarenheten av att ge upp allt och starta på ny kula, det känns som att du bär mer i den på något sätt, även fast du bara var ett när du kom hit.
Ja, och jag tror att det där är någonting vi kommer liksom, hoppas jag, prata mer om och se mer av med den här andra generationen och tredje generationen. För att det finns ju forskning som har tittat på sig nedärvda trauman och sådär. Den forskningen som finns tror jag har gjorts främst på så här förintelse, överlevares barnbarn och så. Men jag tror att för alla som har flytt krig så finns det där. Och för våra föräldrar finns det något form av survival guilt. Liksom. Och för oss barn, för mig har det varit dels att det har präglat min uppväxt att se att någon måste jobba så hårt för att få starta om i en ganska liksom, i en ålder där de flesta är etablerade och där man har varit framgångsrik. Alltså man har gjort liksom en omvänd klassresa, liksom rakt ner i botten och sen försökt komma upp igen. Men också att det finns någonting i att hade inte jag fötts så kanske inte de hade behövt fly och hur hade då livet sett ut.
Mm.
Att man är ju de allra flesta som flyr. Eller jag vet inte om det är de allra flesta, men jag upplever att de som flyr ofta gör det för barnen.
Mm.
Och då kommer man alltid vara det barnet som gjorde att den här flykten behövde ske. Och att ens trauma och ens liksom dåliga mående aldrig kommer kunna mätas med det ens föräldrar har gått igenom. Liksom. Och det där, när folk fortfarande hängde på Clubhouse, så fanns det ett väldigt intressant rum som hette typ rasifierad ohälsa. Som några killar höll i där de pratade om just det här. Om så här förortens, liksom, andra generationens invandrare. Och skulden man kände inför hur dåligt liv ens föräldrar har fått. Nu har mina föräldrar fått ett liksom, bra liv. Och då är det ju säkert lättare, men jag tror att det är fruktansvärt tungt att vara barn till någon som förlorade allt och sen inte har fått någon möjlighet att ta tillbaka något, alltså få tillbaka någon typ av upprättelse. Och det där tror jag skapar jättemycket lidande som vi inte ser och inte riktigt kan hantera som samhälle.
Nej, men vad har det gjort med dig då? För att då det känns ju som i praktiken så blir det alla dina problem då är liksom, ja, förlåt mamma och pappa att jag tar upp det här, men så att säga, eller? Ja.
Nej, men jag tror att jag drivet eller så här, viljan att skriva om de sakerna som jag engageras av, tror jag kanske på något sätt grundar sig i att jag vill typ passa på, för att jag vet hur skört allt är, kanske. Mm. Att jag är så här, jag måste utnyttja det här, så att jag känner mig fortfarande, så jag har jobbat som journalist och liksom skrivit för en ganska bred publik i, av sen jag hade precis fyllt 22 när jag började på Nyhet 24, och jag känner mig fortfarande lika privilegierad och mån om att, inte så jag ska förändra världen, men att det är liksom en gåva på något sätt, och att det inte alltid kommer vara så. Och det tror jag att kommer helt och hållet från mina föräldrar och deras livsöde. Mm. Och sen så kan massa andra ämnen gå in i det liksom. Men jag vill inte sitta där sen om allt går åt helvete och känna att jag slösade bort mitt liv liksom. Mm.
Men hur var Växjö att växa upp i? Jag försökte få in en ordet.
Alltså jag har haft så mycket hat för Växjö. För jag ville alltid bara flytta till en storstad.
Mm, det har liksom känt det. Mm. Ja.
Jag tror att jag var en sån typisk tonåring som kände mig missförstådd väldigt mycket. Och kände mig väldigt vuxen väldigt tidigt. Jag ville bara bli vuxen. Mm. Jag ville liksom aldrig vara barn. Som jag minns det, redan från att jag var liksom 4-5 så planerade jag mitt vuxenliv. Mm. Alltså jag kunde så, jag har en bild i mitt huvud av att jag är typ 4-5 och att jag ligger på balkongen och så ska sola, för det gör stora tjejer. Och så har jag stoppat in två sådana här plasttekoppar innanför min bikini liksom. Mm. För att jag skulle låtsas att jag så hade bröst och solade. Mm. Så det var väldigt mycket inne i leken, men också i det att jag så gillade att prata med vuxna och vara med vuxna. Och jag tror jag skyllde väldigt mycket av det där på Växjö, men det var nog inte så mycket Växjös fel egentligen. Jag hade säkert känt likadant i Stockholm, för jag trivde ju faktiskt bättre i Växjö när jag blev tonåring och kunde börja gå ut liksom.
Okay. Mm.
Växjö har ju ett ställe som heter Café Deluxe. Mm. Som många nog känner till, tror jag. Det är en bar slash klubb slash allt, där väldigt många så här stora band har spelat, svenska band, och som har funnits hur länge som helst, och som är en plats där typ alla som gillade musik eller som var lite politiska i Växjö typ möttes. Och när jag kunde börja smita in där så blev det mitt liv lite lättare.
Och det gjorde du tidigt? Långt innan du fick?
Nej, 16 väl, okay. Kanske.
Men för jag känner, när jag har beskrivit mitt liv så känner jag också igen det där att jag ville bli vuxen så snabbt, att jag var liksom, jag var full första gången jag var 11, jag blev beroende av liksom nikotin när jag var 12-13 och om jag hade fått hade jag säkert haft flickvänner i den åldern också. Men vad tror du där, vad är det där?
Jag vet inte, för mig så har jag tänkt att det också finns en koppling till min bakgrund där. Alltså att man som en liten person som ser, liten person, så jag kan inte ens glömmer att säga barn, som ett litet barn, om man väldigt tidigt exponeras för att livet inte är helt enkelt alltid och att det inte bara är lek, så kanske det på något sätt sätter sig i ryggraden. Att man växer upp snabbt. Men jag tror också att det kan vara en personlighetsgrej väldigt mycket också.
Men vänta, fanns det ett utanförskap? Fick du inte vara med?
Jo, men jag fick vara med. Men jag kände väldigt tidigt att jag och min lillebror var liksom utpekade som något annat. Alltså jag var ju blond och vit och hade kompis. Det var liksom inte att jag blev utsatt för någon så rasism direkt.
Men det var den närmsta klassen man kom en invandrare.
Ja, ändå. Precis. Eller? Så var det ju. Vi hade framförallt var det så i högstadiet och gymnasiet. Alltså på gymnasiet så gick jag i en klass där det liksom fanns en finsk kille, men annars var det bara jag. I grundskolan var det lite mer, vi hade en tjej från Libanon i klassen och sådär. Men det var som att dels var vi de andra och alla vi som var de andra klumpades ihop. Och hemma så pratade vi ändå mycket om att hur konstigt det var att klumpas ihop på det sättet. Mm. Och jag tror att även om man inte kanske inser det när man är så liten, så är det ju någonting man känner, att man inte får prata liksom sitt modersmål på skolgården.
Just det.
Spelar ju roll på något sätt liksom. Mm. Och gör väl att man, vi kanske alla har lite av den där personlighetsdraget i oss, alla vi som ville växa upp väldigt snabbt, men att det kanske liksom aktiveras lite snabbare och blir lite mer intensivt om man också känner ett utanförskap eller känner någon typ av påtaglig orättvisa liksom.
Ja, sen tänker jag mig också att du kanske då åtminstone i din fantasi tänkte att, men i Stockholm så är ju alla, exakt, så att säga.
Exakt, att det fanns en så här någonting i att dels börja om och att där var från Växjö liksom, och inte från Bosnien. Mm. Men också jag var som tonåring, var jag också väldigt så super, så jätteindie, läste svåra böcker, bla bla bla. Och det där tänkte jag också så här, wow, i Stockholm finns det typ en skola för sådana som jag. Mm. Södra Latin finns i Stockholm liksom. Så det är klart att det också spelade in. Liksom.
Men du fick inte gå i Södra Latin?
Nej, jag var i Växjö. Mm. Men jag hittade ju mitt sånt gäng där också. Mm. Såklart.
Och hur tidigt började du på Smålandsposten?
Jag var 17 när jag började. Då fanns en ungdomsredaktion då som startats upp nu igen, som jag förstått det, vilket gör mig jätteglad. Jag tror väldigt mycket på lokaltidningen som plantskola.
Vet du vad jag tror mycket på?
Nej.
Lokaltidningsbesvikelse. Ändå bästa ja, kontot.
Det är så mysigt. Ja. Ja.
Förlåt.
Ja, nej, men precis. Det var underbart, och de som har jobbat där, jag är liksom fortfarande vän med, som jag jobbade med då. Mm. Och det finns många otroliga personer som jag jobbade med, som du också vet vilka de är. Mm. Och det är liksom, jag tror inte det hade kunnat hända någon annanstans än på en lokaltidning liksom, på det sättet.
Det är gulligt att du får lite mer, för det känns som att din dialekt är ganska bortslipad, men när vi pratar om Växjö så kommer jag tillbaka lite.
Det är så, du låter verkligen som min man. Så fort jag pratar med någon som är från så här söder om Södertälje, så är det som att jag byter dialekt. Men jag har aldrig hört innan att jag byter när jag börjar prata om Växjö. Men jag har faktiskt aldrig riktigt haft en... Jag har haft lite småländska, men inte så där, ingen grov.
Nej.
Jag har ändå sagt R och sådär liksom.
Okej, okay, ja. Men du fyllde nyligen 30.
Mm.
Och vi kanske har varit på det lite, men vad tänker du att du ska fylla resten av tiden med?
Resten av mitt liv?
Ja.
Jag tänker att jag ska jobba och försöka bli liksom så smart och duktig som möjligt kommande 10-15 åren. Och sen ska jag bli styrelseproffs.
Okej.
Mm. Och sen ska jag sluta jobba tidigt.
All right.
Eller jag ska inte sluta jobba helt, men då ska jag bara jobba med saker som är kul.
Mm. För idag gör du inte det?
Nej, men idag är det också mycket så att jag måste göra massa saker för att liksom försörja mig. Och det hade ju varit najsare att kunna göra vissa saker bara för att de är kul.
Mm.
Så min dröm är liksom att tjäna riktigt mycket med pengar på saker som inte tar alls så mycket tid. Så att man sen bara kan göra saker som är kul.
Mm. Och vad är ditt endgame då? Vad ska du göra när du gör saker som bara är kul?
Jag ska bara skriva krönikor.
Okej.
Okay. Mm.
Och
kanske typ gräva lite. Alltså bara saker jag brinner för. Liksom. Ja. För nu till exempel så är det ju så, med Veckorevyn, förutsättningen för att vi ska kunna göra våra gräv är ju att vi gör massa annat också som ger sidvisningar. Jag jobbar jättemycket med SEO till exempel. Det vart underbart om det maskineriet bara rullade någon annanstans. Och att jag bara kunde sitta där i min trädgård och skriva och dricka dagens liksom.
Ja, när du säger gräva, då menar du rent bokstavligt att du ska gräva
nej,
i rabatter?
Nej, jo, det också. Jag har ju precis flyttat till hus, eller i september, så jag ska ju liksom börja gräva rabatter nu för första gången. Mm. Nej, jag menade liksom att göra grävande journalistik, alltså att vara så pass liksom etablerad och inte behöva så mycket pengar för att ändå kunna göra så här, det här tycker jag är viktigt. Mm. Kan jag leverera det om 3 månader till er? Ja, säger de.
Jag var helt med på att vad det menade tills du drog in din egen trädgård, så du får skylla dig själv att jag missförstod dig.
Ja, men jag ska göra både och. Folk säger att man mår väldigt bra av att jobba med jorden. Jag har aldrig fattat det där, men jag ska försöka.
Det kommer du gissningsvis märka att du mår jättebra av.
Tror du det?
Ja, och vet du vad som är ännu bättre nästan? Nej. Beskära.
Är det så?
Ja, herregud.
Jag har inga träd.
Nej, men skit i det. Alltså, ja. Du har väl någon buske? Klipp ner den jäveln.
Ja,
det är
jag får nog plantera en buske då, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Ja. Ja. Okej, okay, bra.
Finns få saker som får en att vara så bra.
Mm.
Jag tappar tiden helt.
Ja.
Ja. Så att ett tag så tänkte jag att jag skulle bli trädgårdsmästare också, utöver poddare.
Men varför inte?
Nej, men jag hann inte.
Nej.
Jag anmälde mig till någon online-kurs som jag var inne på 4,5 minut. Var de sämst investerade 11 000 jag någonsin har.
Jävlar, 11 000. Ja. Ja.
Men hade jag gjort den, då hade jag haft ett diplom här på väggen som sa att...
I ateljén,
ja. Korrekt. Och med det är det dags för frågor du inte fått förut,
ja.
Som du har längtat.
Mm.
Finns det någon förbättringspotential för korv?
Mm.
Lustigt att du tog upp korv innan vi började rulla.
Ja, inte för korven, men för korvbrödet skulle kunna bli längre.
Aha, ja.
Så att det täcker hela korven.
Just det.
Jag tycker det är så äckligt att äta bara korvkanten.
Ja.
Eller kortare korv.
Just det.
Mm. Och Denniskorv för vuxna.
Ja, okej.
Okay. Alltså Denniskorv som smakar Denniskorv men innehåller kanske lite mer kött.
Mm. Ja, för det är en ganska hög andel könnesökoa.
Exakt. Jag vill ha liksom barnkorv fast som jag kan äta utan att fundera på vad det är i.
Just det, på självdöda djur.
Exakt.
Som har haft det otroligt.
Ja, exakt.
Ja, men det tycker jag ändå var jättemycket för, bra svar.
Ja.
Vem röker snyggast?
Bob Dylan.
Ja, okej. Okay.
Mm. Jag baserar det på... en bild, men ja, det är snyggt. Cruella de Vil också. För hon har ju väldigt, väldigt långa fingrar.
Mm.
Och en sån här liten trägrej man sätter ciggen i.
Jag tror det kallas för ett cigarettmunstycke.
Ja, precis.
Mm.
Det är snyggt.
Ja, bra. Vem får höra att du är lik?
En ung Madonna.
Ja, det var rätt svar.
slutligen
då, var har Veckorevyn sitt vetemjöl?
Men vi har inget vetemjöl.
Jo. Och ni förvarar det i rena påsar.
Jaha. Ja.
Otroligt.
Wow. Otroligt. Jag visste inte att du ordvitsar också.
Nej, men jag tror jag har snott den faktiskt.
Ja. Det har vi faktiskt. Helt rena påsar. Granska oss. Kom an.
Du, vill tillägga något?
Nej.
Fick du skicka iväg huvudet i någon lite halv ny riktning?
Ja, framförallt i slutet skulle jag säga.
Ja, vad fint.
Mm, verkligen.
Ja, det, tack. Tur att jag räddade upp den med frågor du inte fått förut.
Nej, jag menade inte det slutet. tack snälla.
Tack för det. Yes, och nu är det strax hög tid för dig att lyssna in Förlossningskrisen, en granskande podcast. Ja, den heter så. Och den finns ute nu, och vi länkar också till Irenas bok om MeToo i avsnittsbeskrivningen. Där ligger också en länk till min bok som av en lyssnare bara idag kallades för förra årets bästa. Tack för det, och tack för uppmärksamheten. Nästa vecka låter det till exempel så här i Värvet.
Att liksom mitt första jobb var att spela Tommy Körbergs son. Och få en puss av honom på kinden varje kväll. Det var goals.
Inte tråkigt.
Inte tråkigt. Och inte ensam att få en kyss av honom på kinden. Men det var faktiskt otroligt. Det var helt sanslöst.
Mm.
Helt. Det är gåshudsmoment tycker jag när man tänker på det i backspegeln.
Ja visst, är det Sveriges mest älskade person Edvin Törnblom? Det vill du inte missa. Producent Ninni Westin, utgivning Acast, programchef Kristoffer Triumf. Tack för idag. Hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.